Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag, och snart börjar min podcast Arkivsamtal, som den här veckan handlar om svensk seriehistoria. Det var ett så intressant ämne att vi helt glömde det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Det är inte första gången det händer, men förhoppningsvis är det den sista. Det är hög tid att köpa biljetter till min och Anton Magnussons stand-up-turné Uppvigling och förledande av ungdom. Vi har redan sålt slut i några städer månader innan premiären, så passa på att knipa biljetter innan det tar slut även i din stad. Vi kommer till 28 olika ställen. Biljetter finns på specialisterna.se. Ikväll, samma datum som detta avsnitt släpps, den 28 december, så kör jag stand-up på Norra Brunn i Stockholm. Och det gör jag också den 4 januari. Alla mina gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Det har dessutom kommit en ny upplaga av min serieroman Död kompis, och min senaste vinyl-stand-up-skiva Vesslan finns att köpa på ginsa.se. Ni får jättegärna också stötta min verksamhet som entertainer i allmänhet på patreon.com/arkivsamtal, eller så kan ni swisha valfri summa till 0760-724728. Uppskattar väldigt mycket alla som gillar mina grejer och stöttar mina grejer och sådär. Följ mig också på sociala medier som till exempel Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer Arkivsamtal, som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors, och mitt emot mig sitter Johan Andreasson.
Det stämmer.
Välkommen hit.
Tackar.
Du är bland annat serieskapare.
Ja, det stämmer. Mina aktiva år ligger väl bakom mig i och för sig när det gäller att faktiskt göra egna serier. Men jag jobbar fortfarande en hel del med serier. Jag översätter serier till exempel. Mm. Och ja, illustrerar lite allt möjligt fortfarande.
Och den här veckan så ska vi prata om svensk seriehistoria.
Ja.
Jag tänker att vi har sagt att vi börjar från början, så att säga. Mm. Och så får vi se hur långt vi hinner.
Ja.
Ifall vi hinner väldigt kort väg, då får det bli en del två och så vidare.
Ja,
tills vi hamnar fram tills idag.
Ja, precis. Vi får se det.
Vi får se hur snabbt det ja. Rör sig framåt.
Ja.
Men du har varit med och skrivit böcker om svensk seriehistoria, va?
Alltså faktiskt inte skrivit egentligen. Att jag är med i en sorts arbetsgrupp som håller på och ger ut en serie böcker som dokumenterar svensk seriehistoria. Men min uppgift där är faktiskt att jag layoutar böckerna.
Aha,
Så det kan nog hända att jag skriver någonting så småningom. Men jag kom in där för att de behövde, i projektet där för att de behövde en layoutare. Så det är det jag har gjort på den senaste volymen, som är del 3, som handlar om 1970-talet.
Mm. Jag tänkte jag skulle börja läsa de böckerna, och jag ville börja med den första delen.
Ja.
Men sen var det kanske var faktiskt en layoutfråga, för att det blev så att jag lånade den andra delen, för att den har en flyttar på sig.
Ah, okej.
Okay. Ja. Alltså det är lite ett collage av gamla serietidningar, men det är en stor etta inom en ring, så jag tänkte det här är nog den första boken.
Ah.
Jag tog den lite slarvigt.
Ja.
Och så tänkte jag, men då börjar jag läsa ettan någon annan gång istället.
Oh, ja.
Men nu kan jag ju få mer styra över vilka delar av seriehistorien vi ska prata om.
Ja, alltså de här böckerna koncentrerar sig ju väldigt mycket på serietidningarna. Det finns ju i och för sig en ganska lång seriehistoria. Serietidningarna börjar ju, kan man väl säga, det fanns ju några enstaka innan dess, men i princip kan man väl säga att svenska serietidningar drar igång 1948 när Kalle Anka och seriemagasinet kommer.
Mm-hmm. Så Kalle Anka var... Vilken kom först av Kalle Anka och seriemagasinet?
De kommer samma år, 1948. Jag vet inte vem som var tidigast på året. Nej, faktiskt.
För jag trodde ändå, jag vet ju att Kalle Anka var en stor succé. Och nummer ett, 48, är ju liksom förmodligen den dyraste svenska serietidningen.
Ja, rimligtvis.
Men jag visste inte att det var även liksom den första serietidningen, första svenska serietidningen i allmänhet.
Alltså riktigt. Så är det ju inte. Jag tror att rent formellt så är den första serietidningen någonting som heter Musse Pigg. Jag minns inte om Musse Pigg-tidningen eller Musse Pigg-magasinet.
Mm.
Men det kom liksom inte riktigt igång förrän då i slutet på 40-talet. Mm. När det liksom blev en industri av det. Eller en egen bransch eller vad man ska kalla det.
Ja, men med serier så är det idag så kallar ju folk det framförallt tv-serier, eller
ja.
Streamade Netflix och
HBO-serier.
Så. Men vi kommer då prata om tecknade serier.
Yep.
Sekvenskonst.
Ja, jo.
I och för sig är film och tv också en form av sekvenskonst. Men...
Ja, det är ju bildberättande, det är det som du har gemensamt.
Men serietidningar, då associerar de flesta till ungefär samma sak i alla fall.
Ja.
Men hur långt efter ligger Sverige den... För Sverige följer ju idag rätt mycket den amerikanska seriemarknaden. Men när började serietidningar komma i USA?
Alltså det, Sverige ligger väldigt nära USA. Jag tror att det man brukar betrakta som den första amerikanska serietidningen som heter Famous Funnies kom i mitten på 30-talet någon gång. Jag tror att det var 1934. Och serietidningarna drar väl igång på riktigt, det brukar man väl räkna med när Stålmannen började 1939.
Mm.
Så det är för sig då, det är ju 10 år efter med att det kommer igång på riktigt. Det är andra världskriget som kommer emellan helt enkelt.
Jag såg en dokumentär som heter Comic Book Confidential.
Ja.
Där är det då William Gaines som startade Mad och EC Comics.
Ja.
Eller han startade inte EC Comics, jag tror han ärvde det.
Ja, han ärvde det. Det stämmer. Hans far dog i en båtolycka, har jag för mig. Och så ärvde han Bill Gaines ganska ung, det här förlaget. Och ändrade väl till rätt stor del inriktning på det.
Mm. Och jag för mig att han sa att hans pappa gjorde den första serietidningen. Att han väckte ihop dagstidningsserier till en tidning och häftade och ställde det på newsstandet i liksom snabbmatsbutiken. Eller vad heter det, vanliga matbutiken.
Ja, det var så serietidningarna kom igång. Att serier hade ju funnits i dagstidningar sedan slutet på 1800-talet.
Och det som... The Yellow Kid räknas väl som den internationella första...
Ja, alltså man, det är ju nästan omöjligt att säga vad som är.
Ja, utan grottmålningar.
Exakt, ja.
Det sitter alltid där att någon sitter och svamlar om Bayeux-tapeten.
Ja, precis.
Ja. Så det är svårt.
Ja. Ja. Men så jag tillhör ju den skolan som brukar anse att den här schweizaren Rudolf Töpfer är den första riktiga serietecknaren. Men alltså det är väldigt godtyckligt. Då.
Till Rudolf Töpfer.
Ja, alltså han var... pedagog egentligen, schweizare. Han var kompis med Goethe. Han var verksam på 1830-1840-talet framförallt. Mm. Och det som var speciellt med honom var alltså inte bara att han tecknade, och det är verkligen serier alltså, utan han hade dessutom en...
Var det pratbubblor?
Ja, det var pratbubblor. Alltså, du kan läsa dem. De översattes till och med till svenska.
Och vilket år?
Alltså här är vi då i mitten på 1800-talet. Jag tror 1849 så kom den bok på svenska. Men alltså det speciella med honom är att han inte bara gjorde bildberättelser, för det fanns det ju folk som hade gjort före honom, men han hade verkligen en tanke, han liksom tänkte ut vad en tecknad serie ska vara för någonting. Och en av hans teser som jag fortfarande tycker håller väldigt bra är att när man tecknar serier så ska man använda precis så många streck som behövs för att förmedla känslan och det som händer. Och när man väl har gjort det så är alla andra streck överflödiga och egentligen bara stör. Och alltså det man kan säga är att han, jag tar man tecknare som till exempel Hergé eller Ernie Bushmiller, alltså de jobbar exakt enligt den här, ja, nästan teorin som Töpfer skapade.
Det är det som gör det lite cartoonigt på något
sätt. Ja, exakt. Så det, och jag är ju väldigt inne på den här cartoonsidan av serien, och den kan man nog säga uppfanns av Töpfer.
Ja, jag är väldigt intresserad av den delen också, alltså så här, för jag gillar den här cartooniga stilen som man kanske associerar med. Ja, men Betty Boop och,
ja,
och Felix the Cat var ju tidigare, och kanske jag liksom, som allting annat så finns det liksom ingen startskott, utan det fejdas ju, det tonas in, men jag vet inte om vilka som, alltså han E.C. Seagar som gjorde Popeye, alltså Carl Alfred var väldigt tidig med den cartooniga stilen.
Det stämmer. Det finns ju andra också.
1920-talet.
Ja, 1920-talet. Men han tillhör ju absolut pionjärerna där. Och den blev ju en enorm framgång också, Carl Alfred. Mm. Och samtidigt, alltså, den stilen som du nämner inne på, den kommer ju väldigt mycket från tecknad film också. Alltså både Betty Boop och Katten Felix är ju från början tecknade filmfigurer, och den här...
Men jag tänker att Carl Alfred var väl serie från början?
Det stämmer, Carl Alfred var serie.
Den tecknade den liksom Betty Boop.
Ja, det stämmer. Carl Alfred gick så att säga andra vägen. Att den,
Och då tänker jag att den stilen... Jo, den kanske, det är också det att när man animerar så är det ju extremt tidskrävande, så då kanske det finns en poäng också med att ha så få streck och... skrafferingar.
Ja, jag tror man säger skrafferingar.
Skrafferingar, ja. Sådana små streck då som utgör skuggor och sånt. Och det är en cartoonig stil, så är det nästan... jag associerar det mer med så få streck som möjligt också.
Ja.
Och ganska tjocka ytterkonturer på figurerna.
Ja. Det här är ju... Det har ju väldigt mycket att göra med... Jag har tecknat filmer som du säger helt naturligt därför att man ska producera tusentals teckningar, och då säger liksom sunt förnuft att man ska förenkla ganska mycket. Och i dagstidningarna så handlade det om att trycktekniken var ganska kass helt enkelt, så att det gällde att teckna med en... Jag tecknade man med ganska få och tjocka linjer så gick serien helt enkelt bättre fram i tryck.
Mm. Och han, den, var den schweizare du nämnde från...
Ja, Töpfer.
Töpfer.
Ja.
Men för han hade ju mer en teori om bildberättande då, att det skulle vara så enkelt som möjligt för att förmedla, vilket liksom, jag är väldigt stort fan av serietecknaren Chris Ware som gjort ett specialavsnitt.
Ja, och Chris Ware älskar ju Töpfer och har skrivit om honom också.
För han har ju väldigt mycket de här teorierna kring, alltså Chris Ware teoretiserar väldigt mycket kring just det här förenklingar.
Jo.
Och det finns... en bok också som heter Understanding Comics
av
Scott McCloud, där de pratar väldigt mycket om det också.
Ja, precis.
Att ju enklare figuren är, desto mer kan läsaren relatera till figuren och applicera sin egen identitet och sina egna känslor på figuren.
Ja, och det här var så att säga det som Töpfer mer eller mindre uppfann.
Aha, och var han, skulle du säga att den stilen är cartoonig som Töpfer?
Alltså den är inte cartoonig på det sättet, alltså den påminner inte alls om Betty Boop eller Katten Felix, men däremot så den är väldigt besläktad med till exempel Tintin. Alltså det, han har inte, det som Töpfer har inte en tjock linje, utan han har en ganska tunn, jämn linje.
Det som heter klara linjer.
Ja, linjeklar. Han är helt klart en grundsten för den här klara linjen.
Som då är som franco-belgiskt associerar man att det med Tintin. Och
och han skrev ju på franska också, så han tillhör ju den kultursfären.
Mm. Men innan, jag tänkte bara på den här cartooniga stilen. Jag tror både innan Disney och Fleischer och sånt där så fanns det då Paul Terry. Som
är
en som gjorde väldigt tydlig den cartooniga stilen i tecknad film.
Jo.
Som också, om man ser så här, liksom Musse Pig och Katten Felix och sånt, ser ju ganska lika varandra ut.
Ja.
Och Paul Terry gjorde den typen av djur i sina, jag tror han gjorde någon som heter Aesop's Aesop's Fables eller någonting.
Det låter väldigt bekant.
Och någon gammal bondgubbe också.
Ja, just det.
Farmer Alfalfa eller någonting.
Ja. Och alltså, tittar du på de här tidiga tecknade filmfigurerna, som du säger, alltså katten Felix, Musse Pig, eller då Walt Disneys figur före Musse Pig som heter Oswald the Lucky Rabbit.
Just det.
Så det är i princip samma figur. Det är en svart sträckgubbe, fast alltså lite liksom tjockare kropp än rena sträck, med det här huvudet. Och det enda som egentligen skiljer de här figurerna från varandra, det är dels att öronen ser lite olika ut, och nospartiet ser en liten smula olika ut. Men om inte Musse Pig vore en sån känd figur, alltså som ett varumärke idag, så att tittar du på de här gamla filmerna med Oswald, Musse eller något polterdjur, så ser de i stort sett likadana ut.
Men jag läste någon till bok om tecknad film där de sa så här, ja, det tidigaste exemplet den författaren på boken hette att var något djur i då en Paul Terrys Farmer Alfalfa gård. Alltså han hade kanske ritat mus som ser ut som
Ja, du kan absolut.
Men sen så är det, man kan ju alltid hitta, det är ju sällan, det tas väldigt stora kliv i en utveckling.
Nej,
på
det
något
stämmer.
Plan, så att det är säkert något tidigare där som så nästan ut så.
Ja, och sen, alltså tecknad film, det är också en sån arbetskrävande industri, så att det var inte bara så att de här tittade på varandras filmer, utan de här tecknarna som jobbade med filmen, de flyttade ju också runt, så det var någon som jobbade ett tag hos Disney, kunde jobba senare hos Fleischer, och alla kommer ju någonstans ifrån.
Men serier och tecknad film, är det ungefär lika gamla fenomen?
Ja, det kan man väl säga. Alltså serierna är väl... Alltså nu beror det naturligtvis på när man då räknar att serierna föddes. Filmen kom ju på 1890-talet, och animerad film finns ju så att säga genast. Sen finns det ju då föregångare till film, alltså det finns ju sådana blädderanimationer och sånt där.
Men det är ungefär lika gammalt.
Ja, det tycker jag man kan säga. Och utvecklingen har gått ganska parallellt också. Och upphovsmän har... Alltså det är väldigt många serietecknare som kommer från... tecknad filmbranschen, alltså speciellt de här med den här lite kartongigare stilen.
Ja, men jag tycker att teckna serier tar extremt lång tid.
Ja.
Och animation tar ännu längre tid.
Ja.
Jag läser en favoritserie tecknad för tillfället är Simon Hanselman. Har du läst honom?
Ja, jag har till och med handtextat några av hans serier. De ges ju ut av vad heter tidningen nu igen? Det grymma svärdet.
Ja, Lystring förlag.
Lystring, precis, just det. Och det har ju kommit en bok med Hanselman, och den har jag inte varit med och jobbat på. Däremot, ibland när det har varit Hanselman-serier i tidningen, så är det jag som har textat.
Nej, i det grymma svärdet.
Ja, just i det grymma svärdet, precis.
Jo, men jag läste för hans senaste bok som heter Bad Gateway, som har bara kommit på engelska.
Ja.
Jag tror den är på gång på svenska på Lystring förlag också.
Ja.
Där i slutet av boken så har Simon tecknat då, han har räknat hur många arbetstimmar han lagt ner på den här boken, och då är det över 3700 timmar.
Ja.
Och då tänker man, om man jobbar liksom oavbrutet så 10 timmar om dagen i ett år.
Jo.
Så är det. Och den ser ganska enkelt tänkt ut. Det är inte så mycket detaljer och sånt där.
Ja.
Men det är bara för er ungdomar där ute som vill teckna serier. Det tar väldigt lång tid, kan jag varna.
Ja.
Och animation tar ännu längre tid.
Ja, men alltså just om jag ska beskriva Töpfers stil för någon som aldrig har sett den, så alltså Hanselman är faktiskt ganska lik Töpfer genom att han tecknar ju enkelt, och han har också den lite tunnare linjen. Och hans figurer är ju, för att de här som kommer från animerade filmen, det är ofta någon sorts liksom spänst och rörelse i dem, och det är ju inte det. Hanselman är ju ganska...
Ja, exakt.
Medan han är inte direkt stel, men det är inte mycket rörelse i hans bilder egentligen.
Nej, men det här blir lite då förhistoria för den svenska seriehistorien. Vilken skulle du räkna som den första svenska serien?
Alltså det här är ju också naturligtvis lite besvärligt, för att det finns ju serier från åtminstone 1800-talet. Det finns någon tecknare, som jag tror han var schweizare från början, som hette Fritz von Dardel som gjorde...
Dardel? Ja. Som Nils Dardel?
Ja, jag är inte osäker på släktskapet där. Men för mig så är ändå det här lite mer... Ja, det, så måste det ha varit. Men för mig så är... Alltså den som jag... För mig personligen så liksom känns det som att alltså Oscar Andersson är starten på svenska serier. Alltså mannen som gör vad som faller honom in.
Ja, han tecknar ju då i Strix och Söndagsnisse.
Ja, i skämttidningar som fanns på den tiden. Och det finns ju ett väldigt, väldigt... Alltså man kan verkligen se hans... Arvet från honom lever ju i allra högsta grad kvar. Alltså det går inte att tänka sig till exempel Joakim Pirinen utan OA.
Nej. Jo, men den serien då, mannen som gör vad som faller honom in, när du säger det, så har man ju, när jag var liten och började läsa om tecknade serier på biblioteket, så kom jag ihåg att den nämndes ju ofta då.
Ja.
I de sammanhangen. Men och han var också i den serietraditionen som jag tycker bäst om, så är det ju ofta en så här väldigt svart humor, alltså galghumor, cynisk humor.
Jo.
Och där var ju också Oscar Andersson, han var ju väldigt inne på det.
Ja, verkligen. Alltså han hade en väldigt mörk livssyn och han tog ju livet av sig. Jag tror till och med innan, jag tror inte han fyllde 30 ens.
Och det var, han tog livet av sig på vad man skulle kunna kalla ett lite spexigt sätt.
Var det inte så att han både, nu ska vi tänka, han skar ju definitivt upp pulsådrorna i händerna, men han gjorde något mer också.
Jag tror, alltså detta kan vara en så kallad vässad historia.
Okej, okay, ja.
Men jag för mig att han klättrade upp i ett träd, knöt en snara runt halsen, svepte en flaska gift och sköt sig själv i huvudet.
Oj!
Det kan man vässa.
Ja, jag har hört en annan version, men han också använde...
Han
ja.
Jag får säga, frågan om man ska granska en bra story eller inte.
Nej, vad är det de säger i westernfilmer? Att print the legend. Så. Men han tog otvetydigt livet av sig i alla fall.
Men det är ju någonting speciellt att vara en cynisk skämttecknare som tar livet av sig på ett spexigt sätt. Att det blir lite som det sista han gör är någon slags skämtteckningsliknande performance.
Ja, ja.
Det är så jag hoppas att...
Ja.
Och han gjorde ganska mycket skämtteckningar om självmord. Och så.
Ja, ja. Det var...
Jag har sett någon skämtteckning där han... Det är någon som står också uppe i ett träd men snarare runt halsen, och så står det en reporter nedanför då trädet med ett anteckningsblock och säger någonting till killen: vill du komma med i kvällsupplagan, får du skynda på.
Ja, ja. Jag kommer att tänka på ett annat självmordsskämt. Nu tror jag inte att det här är OVA, men det är väldigt mycket hans stil, att det är just någon som har hoppat från ett hus och tagit livet av sig, så står det folk och liksom stirrar uppåt, och då går någon förbi och frågar: vad väntar ni på? Tror ni att det kommer fler?
men de tidningarna då som Oscar Andersson tecknade, för han var väl inte först, alltså han var inte, var det inte skämttecknare innan honom, att han var med arvinge från Albert Engström kanske?
Ja, det stämmer. Men, att han var ju så att säga inte en pionjär på det sättet, men han var
väldigt... Albert Engström tecknade inte serier eller?
Inte i någon större utsträckning i alla fall, utan det speciella med OA dels då var att han gjorde... jag berättade i bild då, som är flera bilder, men framförallt det här att han skapade en återkommande seriefigur. Och det kan jag, alltså nu, man ska aldrig säga att någon är först med någonting. Nej, han var väldigt tidig med det i alla fall.
Jag kommer ihåg när jag hörde, jag tror det var min pappa som snackade om mannen som gör vad som faller honom in. Men han sa, det är ett väldigt klumpigt namn, det är så långt, det är liksom... Och min pappa sa det så snabbt, så mannen som gör som faller honom in. Så jag trodde länge som barn att han hette mannen som gör vad som fan som han vill.
Okej, okay. Vilket han mycket väl skulle ha kunnat heta.
Men det är inte riktigt, det ska till någon rätt slarvig person för att uttrycka sig: mannen som gör vad som fan som han vill. Då är det med mannen som gör vad fan han vill.
Ja.
Jag tror till och med att när jag fick reda på att det var en missuppfattning, så gjorde jag en serie som när jag var barn eller ungdom då, som hette Mannen som gör vad som fan som han vill.
Ja. Nej, men en annan sak med Oa, det är att i alla fall i mina ögon så är han alltså inte bara läsbar utan rolig fortfarande. Att det har inte åldrats egentligen alls i mina ögon.
Nej. Riktigt cynisk humor tänker jag att den har ett längre bäst före då.
Ja.
Att det bara blir så mörkt att man inte kan göra något annat än att skratta åt det.
Nej.
Alltså hans självmordsskämt är ju lite kul fortfarande.
Ja.
Och det är speciellt det här att ta livet av sig på ett spexigt sätt är också lite kul. men han gjorde, men det var liksom Albert Engström hade gjort serier innan honom, eller?
Alltså Albert Engström var ju definitivt verksam som skämttecknare före OA.
Alltså enrutingar som...
Ja, alltså han gjorde ju huvudsakligen enrutingar, alltså en teckning med en eller ett par repliker.
Mm. Ofta var det då kanske inte pratbubblor utan texten stod under.
Texten stod i nästan alltid under. Och han gjorde också illustrerade berättelser. Så han skrev noveller som han illustrerade och sådär. Men han gjorde väl egentligen inte serier i någon mening som vi lägger in i ordet nu i alla fall.
Men blev det en trend sen i Sverige efter då OA hade...
Ja, liksom, det kan man väl säga. Det kan man väl säga, för att så att säga nästa, om man säger betydelsefulla svenska serie, det var ju också en serie som kom från skämtpressen, alltså Adamsson av Oskar Jakobsson. Han är ju lite yngre än Noah, men han kommer ju också från de här skämttidningarna.
Det är fortfarande delas ut ett pris som heter Adamsson.
Ja, det stämmer.
Man kan vinna pris som serietecknare.
Ja. Och det andra priset heter Urhunden, som är en av OAs figurer. Så att det är liksom två portalfigurer verkligen.
Ja. Och Adamsson, i vilken, men den gick i den typen av skämttidningar?
Den började i skämtpressen, sen blev ju den väldigt populär. Alltså den syndikerades till och med i amerikanska tidningar.
Mm.
Den var ju också stum, alltså den hade inga repliker, vilket gjorde den ju lätt att sprida internationellt också.
Man måste översätta den.
Nej, precis.
En pantomimserie.
Ja.
Hur står sig den idag då? Är den...
Alltså jag tycker att den står sig rätt bra också. Jag är nog personligen mer förtjust i OA, men det finns ju absolut väldigt roliga alltså någon sån där som man ser ganska ofta återtryck, det är ju en serie, och det är bara en liksom sekvens som ser rolig ut när Adam ska ta en snaps och man ser så att säga hans minspel, hur han liksom förvrider ansiktet och sen liksom bara planar den ut, och så infinner sig ett stort lugn och belåtenhet.
Ja, alkishumor är också, den ja. Också är lite tidlös.
Ja, det stämmer. Jo, den är säkert lika gammal som människan.
Jag gillar, vi har haft ett avsnitt om one-liners också i arkivsamtal.
Ja.
Och det var liksom de gamla, roliga korta skämten var mycket alkishumor.
Ja, alltså Albert Engström hade ju väldigt många sådana skämt. Att det är, nu minns jag liksom inte prisnivåerna, men han hade ju en figur som heter Kolingen. Och Kolingen har varit någonstans, ja, utanför
Stockholm. Kolingen betyder inte samma sak som idag. Det är inte en
nej, nej, exakt, han var inte cool på det sättet. Men säg att han har varit i Arboga, då frågade han kompis, ja, hur var det i Arboga då? Ja, ungefär samma som här, 1,20 litern.
Det är något kul, men också, det är också kul på två nivåer, tycker jag. Jag tycker det är kul att, alltså själva skämtet är kul, så jag tycker det är kul att de gillade alkohol och skämt om alkohol
jo,
så mycket för. Det är också något kul. Men vilket årtionde är vi på nu då med OA och Adamsson?
Så OA, då är vi alldeles i början av seklet. Alltså mellan 1900 och 1910 någonstans.
Mm.
Och med Adamsson, då får vi hoppa fram till, jag minns inte exakt när den skapades, men vi är på typ 1920-1930-tal någonting.
Men han var den första då internationellt kända svenska serietecknare?
Ja, det kan man säga, och nästan kan man väl säga den enda internationellt kända svenska serietecknaren också.
Ja, men han var stor utomlands då?
Ja, det var han. Jag kan inte säga riktigt hur, men han, det var en känd och spridd serie, Adamsson. Alltså den fanns i, ja, verkligen inte bara i USA, utan i stora delar av Europa.
Nej, för det är ganska många svenska serieskapare som blivit översatta och utgivna utomlands.
Ja.
Men det kan, men någon riktigt stor stjärna kanske aldrig har funnits.
Nej,
jag då, om inte vad heter han nu, en Adamsson-tecknaren?
Oskar Jakobsson.
Oskar Jakobsson. Om han var liksom en riktig stjärna.
Ja, så han är rimligtvis den mest spridde svensk serietecknaren.
Frågan är vem som är på andra plats då?
Det är inte lätt att säga faktiskt. Alltså, för det finns ju serier som är väldigt stora i en, så att säga, lite mindre, alltså, ja, Rune Andreassons Bamse är ju till exempel, den är ju jättestor i Sverige och den finns i en hel del andra länder också, men inte alls liksom på samma sätt som i Sverige.
Vilka länder är Bamse halvstor i?
Alltså den finns ju i de andra skandinaviska länderna. Jag ska inte svära på om den kommer ut fortfarande. Men ja, Norge till exempel.
Ja, för jag tänkte på, när jag kollade på dansk tv när liten, så var det ju en figur som heter Bamse där. Som, det var ju inte den Bamse.
Nej.
Det var en gul björn. Alltså det var deras björne, ska man kunna säga. Bamse och kylling. Så var det liksom en, en fågel som såg ut ungefär som Big Bird i Sesame Street.
Ja.
Det var en barndomskompis med som berättade att han gillade svenska Bamse så mycket, och så läste han i tidningen att det skulle vara Bamse, och så gick han och kollade på danska Bamse och då började han gråta.
Okej.
<Okay. laughs> För att han så besviken. Ja. Att... Men sen har vi också jag vet inte aldrig om det kom serier med Rasmus Nalle. Alltså Rasmus Klump.
Ja, alltså det är ju en, det är en dansk serie.
Han är väldigt lik Bamse.
Ja,
alltså, det är nästan bara att man byter ut färgerna och mönster. Han har röda prickiga hängslebyxor och en blå mössa istället för Bamse som har matchande blå hängslebyxor.
Alltså här är vi så att säga lite på Musse Pigg och Oswald the Rabbit och Poltergeist territorium, att de här figurerna är ju ofta väldigt lika varandra.
Fanns det någon som var lik Rasmus Nalle innan Rasmus Nalle också?
Det är mer än vad jag vet faktiskt, men det gör det ju säkert. Nej, för att alltså barnböcker med förmänskligade djur har ju funnits. Så det är, jag menar, man kan väl, han ser ju inte ut så, men man kan säkert räkna in sig Nalle Puh i den skolan.
Ja, just det. Men det var bara det att det är så himla likt Rasmus Nalle.
Ja, det stämmer. Det är väldigt, väldigt likt.
Men den var före Bamse?
Ja, den var före Bamse.
Och det blev en större internationell succé än Bamse? Alltså Rasmus Klump?
Min gissning är att den förmodligen var det. Jag tror att den är så att säga spridd i fler länder. Och den var ju jättestor i Danmark och den tecknades i massor med år.
Jag läste den när jag var liten och min pappa berättade att jag trodde att den hette Plus Nalle.
Ah, okej.
Okay. Det är mycket missuppfattningar.
Ja.
Det är ett gulligare namn egentligen, Plus Nalle.
Ja. Nej, för jag ser inte bara någon så spunnit i huvudet. Vem kan vara så här, den näst mest spridda svenska?
Alltså Martin Kellerman blev utgiven i USA, men det blev ingen jättestor succé.
Alltså jag
Liv
tror,
Strömqvist har...
Jag var faktiskt på väg till Liv Strömqvist, för jag tror att hon har, som du säger, det är ganska många som blir översatta, men jag tror faktiskt att hennes böcker också säljer väldigt bra utomlands.
Mm. Och det har varit ganska många länder nu som
har plockat precis. Ut dem. Ja, precis. Det är, alltså hon kommer ju ut i USA, hon kommer ut i England, säkert jättemånga andra länder också. Och alltså man ser, de recenseras ju typ New York Times och Guardian och sånt där, och gissar jag når en rätt stor läsekrets på ett sätt som jag föreställer mig inte att någon av de andra svenska serietecknarna som översätts når en stor publik på det sättet riktigt.
Nej, ja, det är ju intressant.
Ja.
Det är en samtida.
Ja.
En fellow 1978.
Ja, ja, just det. Ja, som väl har varit med i din podd också.
Ja, visst. Förra gången.
Ja.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com.
Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men då tillbaks till den linjära berättelsen.
Ja, ja, ja.
Efter Adamsson, vad hände sen?
Alltså det som händer egentligen efter skämtpressen är ju att serierna blir en viktig del av veckotidningen. Alltså när, vad säger man, kolorerade veckopressen.
Just det.
Och där är det ju många serier som fortfarande görs. 91an till exempel, Kronblom, den sortens serier.
Ja, och det fanns en del importserier också, man kunde läsa Musse Pig. Och...
Ja, det stämmer. Och så att, det var verkligen mycket serier i veckopressen. Mm. Både importerat framförallt från USA, men också en hel del svenska serier.
Och det var väl där Kalanka dök upp i Sverige innan då? Kalanka nummer 1 1948.
Ja, rimligtvis så måste ju både Kalanka och Musse Pig ha gått i dagstidningar och veckotidningar.
Tusse, har jag läst att Kalanka kallades, för det fanns en Musse,
ja.
Och sen kom det en ny figur så kallade man Tusse,
okay.
Det var Kalanka. Hette, så det var Musse och Tusse. Och sen har han även kallats Onkel Magnus.
Ja, det där känner jag igen.
Ja, det var på något vitblock.
Ja.
Anka Petus.
Det känner jag också igen.
Ja. Säkert något annat också.
Farbror Joakim har åtminstone någonstans har varit farbror Rike Per.
Ja, men det kommer jag ihåg när jag bläddrade i liksom veckotidningar hos liksom äldre släktingar och sånt där.
Ja.
Att då kunde man hitta liksom en seriesida och en rolig historiesida, ja. Och sånt där. Och veckotidningar finns ju fortfarande. Jag vet inte hur populära de är.
Alltså det är ju inte alls som det var. Det finns ju fortfarande, jag tror året runt finns väl fortfarande och sådär, men det är inte alls så stort som det var på från 20- och 30-talet och kanske fram till, jag vet inte, 70-80-tal någonting.
Nej, så här Hemmets Journal och
ja, Hemmets Veckotidning. Men alltså, jag har ju jobbat en del med återtryck av äldre serier. Då har jag liksom suttit på KB och läst gamla veckotidningar. Och det är ju...
Och då snackar vi om Kungliga biblioteket.
Ja, precis. Kungliga biblioteket.
Rockklubben i Malmö. Och
nej.
Eller Konstnärsbaren i Stockholm.
Ja.
Men... ja, och så ja, veckopressen dök upp där på... Vilket årtionde var det blev stort?
Alltså, här tänker jag ju mer på... För serierna blir en del av veckopressen på 20-talet. Veckotidningen har väl, antar jag, funnits... Jag kan inte säga exakt när de började. Jo. Men just alltså 91an och Kronblom och de här serierna, det är ju slutet 20, början på 30-talet.
Mm. Och det var väl säkert då ett konkurrensmedel. För att jag kommer ihåg i USA, då på liksom när dagstidningarna började publicera serier som The Yellow Kid eller... Winsor McKays serier, då var det liksom att de upplagna steg, för det blev liksom en väldigt populär grej.
Ja, precis.
Och frågan är om det var då serierna peakade som underhållningsform. Eller det kanske var då på när serietidningarna blev väldigt stora. Alltså när det var, om man tänker, när det var som populärast, när det var som flest konsumerade serier.
Ja, alltså när det gäller dagspressserier så kan man väl säga att det är från starten då i slutet på 1800-talet och ungefär fram till slutet på andra världskriget. Det är väl den tid när det verkligen var... helt enkelt innan tv fanns. Och serietidningar var ju jättestora upplagemässigt på... om vi talar USA, framför allt under 40 och början på 1950-talet.
Men det är ganska logiskt, för man tänker att serietidningar och film, alltså på bio och sånt, dök väl upp ungefär samtidigt.
Ja, alltså om man så att säga köper man det här då att man börjar seriernas historia med dagspressserierna, då är ju filmen och den tecknade serien nästan exakt lika gamla.
Och då var det ju så att man kunde gå på bio. Men då var man tvungen att ta sig sin biograf.
Ja, precis.
Men tecknade serier var liksom en ganska lättsam underhållningsform som man kunde konsumera i hemmet eller vad som helst.
Ja, och det var ju också ett sätt, Att det är verkligen ingen slump att det var i USA som det här blev ett sätt att konkurrera om läsarna. För att USA i slutet på 1800-talet, det bestod ju till väldigt, väldigt stor del av nytillkomna immigranter som inte kunde engelska speciellt bra. Så det var ju väldigt naturligt att för att ville man nå den publiken så gällde det att berätta rätt mycket i bild och ha så lite text som möjligt.
Mm.
Och det är också väldigt slående att det är otroligt mycket just immigranthumor i de här serierna. Mm. Alltså folk som bryter på tyska och...
Jo. Men det var mycket judiska flyktingar som kom till New York och började teckna serier.
Ja, ja, de hamnade ju framförallt i serietidningsindustrin. Det var ju liksom en skillnad att de här dagstidningsserierna, de var ju liksom fina. Så det var så här, ja, vita anglosaxare, WASPs som gjorde dagspressserierna. Medan serietidningsbranschen, de liksom släppte in vem som helst. Och den blev ju enormt dominerad av judar.
Mm.
I stort sett alla de tongivande, alltså Siegel och Shuster som skapade Stålmannen, Jack Kirby, Stan Lee, alla är amerikanska judar.
Mm. Hur ser det ut i Sverige då? Vilken demografi? Eller vilka var de svenska tidiga serietecknarna? Vad var det? Var det liksom, vilken klasstillhörighet? Eller var kom de från?
Alltså, till ganska stor del så är det väl arbetarklass. Och, alltså, man får också titta på hur Sverige ser ut på den tiden. Alltså, Sverige är ju fortfarande ett bondesamhälle då på 20- och 30-talet. Och serierna handlar om lantisar, alltså det är Kronblom 91-an. Och så såg, alltså den här stora publiken som
när
läste...
När kom Kronblom och 91-an? För de har vi inte nämnt så mycket för.
Alltså det är runt 1930.
Okej, okay, så det var då, dök de upp i veckopressen?
I
då?
Veckopressen,
alltså i veckotidningarna, ja. Okej.
Okay. Och sen ska man väl också säga att det här med att serier ses som någonting för barn, att så blev det ju egentligen först med serietidningar, utan veckotidningarna vände sig till, i och för sig naturligtvis också till barn, men de var inte så att säga specifikt, alltså 91 var ju inte en serie som specifikt vände sig till barn.
Nej, det är ju lite med Gubbehum
och, ja, precis.
Och Kronblom,
ja,
också.
Ja.
Att jag är väldigt intresserad av slacker-kulturen, ja, som kanske framförallt pikade på 90-talet.
Mm.
Men Kronblom är ju en föregångsgestalt inom det. Det
var, ja, ja, verkligen.
Att han skulle ligga på sofflocket.
Ja.
Och inte, jag har inte läst mycket Kronblom, ja, men jag bara tycker det är ett intressant som fenomen.
Nej, men jag tycker att den ofta kan vara genuint kul. Att ett Kronblom-skämt, det som jag oftast tänker på är ända Kronblom ligger och sover i vedboden. Han vaknar och tittar på klockan och den blir besviken. Fan också, nu har jag sovit över middagsluren.
Ja, det är starkt. Men Kronblom, den måste ju hållit i, nästan varit den som hållit i sig längst. Eller 91 och Kronblom dök upp ungefär samtidigt.
Ja, ungefär samtidigt. Och båda serierna görs ju fortfarande. Ja. 91 är, tror jag, i lite större utsträckning.
Ja, den har ju en egen serietidning, ja, fortfarande, 91.
Ja.
Och när jag jobbade på Egmont serieförlaget så kom... Alltså, för att då fanns ett kontor i Malmö som gav ut framförallt Kalanka och Bamse.
Ja.
Och i Stockholmskontoret så var det nästan alla andra serietidningarna.
Ja.
Och då kom jag ihåg att de sa att 91 var deras kassako på det kontoret. Att de, ja, var de som drog in mest pengar.
Jo.
Vilket förvånade mig lite, för jag tänkte, för jag kände ingen som läste 91.
Nej.
Jag kände inte ens någon som kände någon som läste 91.
Nej. Nej, men det är nog så att det är folk på landet som läser 91 fortfarande, precis som när serien började.
Ja. Ja, det är intressant. Jag undrar vad de har för upplagor nu, alltså 91 och den typen av...
Ja, alltså min gissning är att 91 jämförelsevis har en rätt okej upplaga. Alltså nu verkligen bara gissar jag, men jag kan nog tänka mig att den kanske 20 000 eller något sånt där.
Ja. Det är ganska mycket.
Ja.
Men om man tänker på andra fenomen, alltså som poddar och sånt,
ja,
så
visst,
har det ju oftast mycket högre siffror.
Jo.
För det, ja... Om serierna då pikade någon gång på 50-talet kanske?
Ja, alltså en lustig grej med svensk... Det här är någonting som jag fick reda på, alltså tack vare att jag jobbat med de här böckerna, som överraskade mig väldigt mycket. Att serieläsning i Sverige, åtminstone när det gäller sålda serietidningar, den pikade tydligen 1981, alltså så sent.
Okej, okay. Oj, serietidningar.
Ja, för att alltså, serietidningarna i Sverige, de... det blev verkligen en boom när de kom då i slutet på 40-talet. Mm. Men sen så blev det ju en väldigt stark... Det här hände ju både i USA och i Sverige. Att serier ansågs som något skadligt helt enkelt.
Mm. Det var ju mycket debatt kring dem.
Ja,
vad heter den här amerikanska psykologen som skrev
Frederick Wertham, Seduction of the Innocent.
Ja, det var en bok, han, då.
Ja, och det kom en liknande bok i Sverige som hette Barnserier samhälle av Nils Bejerot.
Och, var det i den boken de pratade om smurfeländet?
Nej, för smurferna fanns inte på den tiden.
Okej, för det kommer jag ihåg när jag var barn. Så var ansågs smurfarna skadliga för barns språkutveckling?
Ja, nej, det är senare.
Det var till och med, jag kommer ihåg, min mamma förklarade det så här att liksom om de sa jag känner mig lite smurfig, ja. då förstår man liksom inte, det skadar barns ordförråd och så vidare.
Jo.
Men ja, man skulle ju kunna dra det åt andra hållet och säga om man själv får räkna ut.
Ja, exakt, att det kan stimulera språkutvecklingen. Jo. Nej, men grejen i USA verkar ha varit att Wertham's, det som han var oroad över var en våg av ungdomsbrottslighet. Och han såg så att säga en koppling mellan ungdomsbrottslighet och serietidningar. Mm. Och han vände sig framförallt mot, vi har ju pratat om... Bill Gaines som gav ut väldigt mycket skräcktidningar.
Mm, som sen startade MAD.
Ja, som sen startade MAD. Och det var ju faktiskt ett direkt resultat av den här seriedebatten. Att han hamnade så mycket i skottgluggen. Han blev ju tvungen att lägga ner alla sina skräcktidningar. Och då hade han bara egentligen den här satirtidningen MAD som han då dessutom såg till att byta format på. Så han gjorde den till ett större format och då klassades den som magasin. Och då slapp han den här... Branschen införde en sorts självcensur som heter The Comics Code.
Mm.
Men genom att göra tidningen större och i svartvitt och ställa den på ett annat ställe i kioskerna så slapp han den här självcensuren och kunde köra vidare med.
Mm. Vilket de gjorde med tidningen Python i Sverige och Norge också.
Ja, till exempel.
Vi har pratat om i tidigare avsnitt.
Ja, som är väldigt tydlig efterföljare till MAD.
Och då var det inte någon liksom, då fanns inte någon Comics Code. Alltså Comics Code var ju någonting... En godkänt stämpel eller
något sånt. Ja, precis, som branschen... Alltså det var ju ett sätt att för att undvika att det skulle bli en statlig censur så införde branschen en egen censur och satte den här stämpeln på tidningen.
Men kunde man bara strunta i den och strunta i stämpeln och bara ge ut en tidning?
Ja, det kunde man göra, men då... Jag tror inte att Disneys tidningar någonsin hade den här stämpeln, men det var för att de behövde den inte.
Nej, de hade sin egen moraliska kompass.
Ja, precis. Utan det var ju så att säga de framförallt, alltså det var egentligen en serie där det förekom rätt mycket våld som där behövde de den här stämpeln då för
approved
att okej.
Okay, by the Comics Code.
Ja, det stämmer.
Eller något sånt stod upp.
Ja. Och då är det så att säga en hel del våld men liksom inte över en viss gräns ungefär vad det betyder. Och så Bejerot, han tror jag inte var så väldigt mycket inne på ungdomsbrottslighet. Och han tyckte mer att serier att det var dåligt. Alltså att man, ja, lite grann, alltså han, nu fanns ju inte smurfer på Bejerots tid.
Vilken tid var det Bejerots?
50-tal, jag tror hans bok kom 54.
Och vad hette den?
Den hette Barnserier samhälle. Mm. Och den här debatten skadade upplag. Alltså den gjorde verkligen att folk köpte... färre serietidningar så att serietidningsbranschen återhämtade sig egentligen inte förrän en bit in på 60-talet.
Okay, men hans tes var då att serier skadade barns språkliga utveckling?
Eller? Ja, dels språkliga utveckling och alltså, rent allmänt att det var liksom värdelös...
fördummande.
För det var fördummande, det var precis hans synvinkel.
Mm.
Så att det var skadligt. Jag tror inte att han faktiskt trodde att någon började...
Det märker man lite i liksom min föräldrageneration. Att det är vissa som har lite den synen på serier.
Ja, det där satt i länge.
Ja, ja.
Så det var egentligen först på 70-talet som det här började klinga av. Så att i Sverige så är det... Ja, hela 70-talet och alldeles i början på 80-talet som så att säga upplagemässigt är den mest framgångsrika perioden för serietidningar. Mm.
Men då när Kalle Anka och seriemagasinet kom i slutet av 40-talet, blev det då en boom att det blev jättemycket svenska serietidningar?
Ja, det kan man nog säga att det blev. Och de sålde väldigt bra också. Det blev väldigt, väldigt lönsamt att ge ut serietidningar.
När var det Bamse dök upp?
Bamse dök väl upp på...
Massa 70-talet?
Ja, det stämmer. För att, alltså, det finns ju en föregångare. Alltså, han gjorde ju en serie som hette Teddy före Bowser.
Både Brum och Teddy.
Ja, så han hade ett antal, han hade någon björn i en serietidning som hette Tuff och Tuss som ja, fanns på 50-talet.
De fanns väl i veckotidningar.
Och den fanns i veckotidningar. Men Bamse bör vara i första halvan av 70-talet någonstans. Mm,
för jag kommer ihåg när jag var barn så var det, stod det Bamse 10 år på utsidan av serietidningen. Och det var på 80-talet.
Ja.
Och då kommer jag ihåg att min kompis sa Bamse är 10 år och han har redan barn.
Ja.
Att de tyckte det var lite ungt.
Ja, fast för en björn så är väl det helt normalt.
Men då är frågan är hur djupt vi ska gå in. Vi har gått igenom de tidiga i skämtpressen då liksom. Mm. Och sen veckotidningarna.
Ja.
Och sen kom serietidningarna slut. Mm. Då 50-talet och så fick de en liten dipp på grund av moralismen.
Ja, precis. Och kom tillbaka kan man säga sent 60-tal och sen hela 70-talet är verkligen liksom stora serietidningsdecenniet i Sverige.
Och jag är född 78 och det är kanske därför det har präglat mig så mycket med tecknade serier under min uppväxt, eftersom jag då jag var ung, eller var barn och tidig ungdom när serierna då var som störst.
Ja.
Eller när sa du den peakade?
81 ska tydligen vara det året.
Okej, då var jag ganska liten.
Ja.
Men det var ändå, det fanns ju väldigt mycket serier omkring mig liksom. Det var...
Jag kan tänka mig att någon kanske högläste Kalle Anka eller Bamse när du var, säg 3-4 år.
Ja, vi läste Bamse. Alltså Bamse fick vi som barn liksom. Det var mina föräldrar som prenumererade på den åt oss. Jag då tror jag ändå det var så här att det ansågs bra för barns språklig utveckling, att det var så att man lär sig läsa genom Bamse.
Ja, och Bamse har ju alltid haft ett grundmurat gott rykte också. Det var, alltså de serietidningar som så att säga klarade sig i stort sett, alltså det var ju, tror jag, väldigt mycket därför som Disney-serierna blev så dominerande i Sverige. Att nu fanns det naturligtvis folk som tyckte att Kalle Anka var fördummande också. Alltså man har liksom hört folk säga Kalle Anka-kultur och sånt där. Men jämfört så att säga med de här mer våldsamma serierna så seglade de ändå igenom det här utan några större problem. Och de anlitade också akademiker för att översätta. De liksom satt ut titlarna på att det här var liksom bildat folk, det är ett bra språk, vilket det också var.
Och Bamse, så hade de satt ut dem?
De satt alltså titlarna på den som de som översatte, alltså deras akademiska titlar, att de var, ja, vad de nu kan ha varit.
Poolmag.
Ja, något sånt där.
Stod det på vilka tidningar då?
Alltså jag trodde att det stod, jag minns inte om de... Jag minns faktiskt inte om de tryckte det i själva, men det rimligtvis så stod det i serietidningen, alltså översatt och sen av filosofidoktor.
Alltså i Kalle Anka och...
Ja, de använde det definitivt i marknadsföringen i alla fall.
Jaha, intressant.
Att det här, så att säga, var en, så att säga, att det var ett bättre språk var liksom den stora grejen. Och Bamse smälte ju på något, eller den flöt ju på något sätt liksom med i den här proggvågen. Bamse har ju alltid varit så här lite vänsterinriktad. Så att, och där var det ju många, jag kan tänka mig att många föräldrar under proggeran kanske tyckte att, alltså, amerikanska serier var kanske inte det man köpte till
Disney
barnen.
Disney blev en kapitalistisk
symbol. Ja, precis. Men då fanns ju Bamse istället som stod liksom för schyssta värderingar.
Ja.
Så att jag tror det var rätt mycket det som liksom Bamse seglade fram på.
Mm. Nej, för jag minns, men som barn så först hade vi Bamse och sen så liksom i Sydsvenska Dagbladet så... I Sydsvenskan då så fanns ju strippserier.
Ja.
Dagspressserier, ja. Alltså sådana här fyra rutors.
Ja.
Vilka var det som fanns där när jag var liten? Det var någon som hette Tiger.
Just det, en amerikansk serie.
Ja, ja. Och sen senare kom Ernie.
Just det.
Och det, jag kallade det Hobbe.
Mm.
Och sen kunde man liksom, när man var på skolbiblioteket och vanliga biblioteket och sånt, fanns det ju lite så här stora seriealbum.
Ja.
Då kanske det var Felix då som var en veckotidningsserie av Jan Döv.
Ja, Tintin kan jag tänka mig.
Tintin och Smurfarna och sånt var ju rätt poppis då när jag var liten också.
Ja. Ja, för talar man om serier i Sverige så fanns det ju just en, i och för sig ganska tillfällig, men just på... 70 och början på 80-talet så gavs det ut kolossala mängder just serier från Frankrike och Belgien i album. Och de riktigt stora var ju Tintin, Asterix och Lucky Luke. Och de här serierna hade, som jag minns det, ett ganska gott rykte. Just att de fanns i skolbiblioteket.
Mm. Plus att USA som symbol då på 60-70-talet var lite mer hotfull kanske än europeiska serier.
Ja.
Att det var mycket så här, amerikansk skräpkultur var mycket mer frowned upon på den tiden.
Jo.
Men jag kommer ihåg att min pappa så högst upp på en hylla hade några årgångar av svenska Mad också.
Jo.
Som man fick klättra upp och hitta. Och det var, och jag tror jag fick läsa dem. De tyckte jag var väldigt bra och spännande. Det var det var nog där jag blev som mest såld på serier.
Jo, för att Mad, den har ju så att säga upplagemässigt aldrig varit jättestor i Sverige.
Var det det?
Nej, men däremot så enormt inflytelserik. Att den har så att säga, alltså folk som läste Mad var...
När var det den kom i Sverige?
Den kom 1960. Okay. Det har vi faktiskt med i del tre av de här böckerna jag jobbar med, svensk seriehistoria, så är det en lång, nästan som en egen bok, drygt 100 sidor lång artikel om Williams förlag som var de som startade Mad i Sverige. Och Mad var faktiskt anledningen till att förlaget bytte namn till Williams. Att det förlaget, de började med att ge ut de här illustrerade klassiker. Alltså det här var ju under den här seriedebatten. Och ett sätt då att undvika kritik, det var ju då att då gav man ut de här litterära klassikerna i serieform, alltså Charles Dickens, Oliver Twist och sånt där. Och det blev populärt även i Sverige, och det blev så populärt att man ville fortsätta med fler serietidningar. Och då det kändes det konstigt att kalla, för förlaget hette Illustrerade Klassiker då, att ge ut Mad under, och liksom förlaget Illustrerade Klassiker, det såg liksom lite konstigt ut.
Men har Williams någonting med William M. Gaines?
Nej, utan det är också en person. Tyvärr minns jag inte vem. Jag undrar om inte det är förnamnet faktiskt på mannen som startade Illustrerade Klassiker i USA. Jag får med att han hette William någonting.
Det var ett vanligt namn.
Ja, och i alla fall när de startade Williams, då hade de två tidningar som inte var Illustrerade Klassiker. Och den ena var Svenska Mad och den andra var en tidning som hette Er Frisyr.
Men det var ingen serie.
Nej, utan den handlade just om... Den lades ner väldigt kort efter det.
Jag fann Williams förlag också gav ut min favorittidning Shazam.
Ja, det stämmer. Alltså Williams blev ett väldigt, väldigt stort förlag framförallt 60, och det köptes upp av Semic 75 eller 76. Men alltså under de här 60 och en hyfsat stor del av 70-talet så gav de ut kolossala mängder serietidningar i Sverige.
Var det största serieförlaget då?
Alltså det kan nog ha varit det i antal titlar. Jag tror nog att Semic var förmodligen större upplagemässigt.
När började Semic förlags AB?
Alltså de hette ju från början någonting annat. Jag tror att de helt enkelt hette serieförlaget på 50-talet.
Det har hört att Semic, att det kom från en blandning mellan serier och komik.
Ja, det stämmer. Jag minns faktiskt inte riktigt när de tog förlaget Semic, men det måste ju ha varit på 60-talet gång.
De gav ju ut Mad också sen.
Ja, alltså det här hände ju då när de köpte Williams. Så tog de över den, för att Mad var ju en Williams-tidning. Som även Bamse var till exempel.
Hur gammalt är Williams förlag? När var det de?
Alltså de drog igång med Illustrerade Klassiker.
Så var det 60?
Ja, alltså namnet Williams kom ju 1960 då, när Mad börjar ges ut. Och de hade även, alltså alla DC:s superhjältar, alltså Stålmannen, Läderlappen, var Williams i Sverige.
Men Marvel-tidningarna kom inte från senare, eller?
Nej, och de var på lite olika förlag. Marvel har alltid haft en lite rörig historia i Sverige.
Just det, jag kommer ihåg, ja men de har varit, Atlantic Förlags AB har gett ut mycket Marvel.
Ja.
Innan dess, jag samlade på Spindelmannen-tidningar då.
Ja.
Som från början hette Spindeln.
Ja.
Och jag kommer ihåg ett förlag som hette Red Clown.
Just det, de hade De hade väl, jag tror att till och med förlaget startades för att ge ut just Marvel-serier i
Sverige. Var det, det var mästaren på karate.
Ja, ja.
Jag vet inte vad
ja.
Den heter på engelska.
Just det, vad fan heter den nu igen? Vänta, heter den Kung Fu? Eller bland
ja, det kanske heter Kung ja. Fu. Men, och den och dock, jag vet inte om den hette Spindeln då, när Red mm. Clown gav ut dem.
Det kan jag tänka mig att den gjorde.
Men de också, när man såg vissa mästaren på karate och vissa andra tidningar så hade de... Alltså de hade inte glansigt papper på utsidan utan de mm. hade ofta matt papper som inlagan ja. På, även på omslaget. Och det ja. Kändes lite B ja. Men också lite konstigt bara.
Jo.
Idag gillar jag mer matt papper än glansigt.
Mm. Ja.
Men då kvar att man, varför gör de det här? Jo. Jag är så van vid det här liksom glansiga serietidningspappret.
Ja, och sen Williams, det var ju... Alltså det, i antal tid, det mesta de gav ut var serietidningar, men de var också ett sånt förlag som gav ut lite vad som helst som var populärt. Och deras stora kassakor, det var egentligen andra saker än serier. Att de gav ut såna här så samlarbilder med hockeybilder till exempel, mm. som var jättestort. Och så hade de också, och det här tror jag ska vara... Alltså nu var ju en rolig halvtimme inte riktigt en serietidning där, för att det var ju skämtteckningar egentligen. Men mm. något nummer av...
En rolig halvtimme, är ju mm. det den som är väldigt, det är väldigt mycket fräckisar och
exakt,
snuskig,
ja, väldigt så här, alltså gubb, väldigt gubbiga skämt. och något nummer av en rolig halvtimme där de sänkte priset ska vara... Alltså definitivt, om man räknar den som en serietidning, den mest sålda... Serietidningen i Sverige, det kan till och med vara så att det är den mest sålda tidningen i alla kategorier i Sverige. Oj. Den sålde fruktansvärt mycket.
Och de sänkte priset för att de...
För att pumpa ut en stor upplaga, för att göra den känd.
En rolig halvtimme, och det var liksom ett specialnummer med tecknade serier då? Eller?
Nej, utan alltså, tidningen var sig alltid lik, och den hade de här...
Och så
här...
bara helt plötsligt så här, gjorde de, nu sänker vi priset.
Ja, för att liksom få den så spridd som möjligt.
Jag kommer ihåg en... ett nummer av tidningen Brök.
Mm.
Jobbade du någonsin med Brök?
Jag befann mig ibland i samma rum kan man säga som dem. Jag har inte personligen jobbat med den.
Men det var i alla fall ett nummer där det är en gubbe på utsidan. Mm. Jag gissar att det är tecknat av Thomas Jönsson, Toy.
Det kan man tänka sig. Han gjorde mycket omslag till de tidningarna.
Ja. Några av mina de snyggaste serietidningsomslagen jag någonsin sett.
Ja.
Men det var ett nummer där det står Jippi, nu ännu dyrare. Okay. Och jag kommer ihåg som barn tyckte det var så coolt och så rebelliskt att de liksom vågade lyfta fram en prishöjning.
Ja.
Något stil.
Jo, det är väl mycket en Horst Schröder-grej att göra, att så att säga marknadsföra med sig som den här är dyr och den är förmodligen ganska svår att läsa också.
Det liksom samma antal sidor, samma sidor, ja. Men det bara, jippie, nej, är
ännu dyrare.
Ja. Men jag älskar ju den stylen.
Ja.
Men de bara helt plötsligt tänkte, nu kanske vi säljer mer om vi sänker priset.
Alltså den blev en sån här väldigt oväntad succé. Jag tror, min gissning är att de lite grann bara ville prova, så hur mycket går det egentligen att sälja av en skämttidning?
Okej, okay, men fortsatte de med det billiga priset sen?
Nej,
då?
Jag tror att just det här numret var tillfälligt.
För det lät ju ändå som det var en succé, men de kanske gick back på varje nummer om de var så billiga. Eller varför fortsatte de inte? Nej, för sig, det kan ju vara att det är ju avancerad matematik då. Det kan vara att de sålde pissmånga nummer, men de tjänar mer på att sälja färre för ett högre pris.
Min gissning är att det var så, och då var det högre priset säkert inte speciellt dyrt i alla fall. Men... Sen var det här också ganska en ganska kortvarig grej, att en rolig halvtimme, det var inte någonting som, den fanns några år bara, men den gick, medan den fanns så var den, så sålde den oerhört mycket.
Kommer du ihåg vilka upplagor det var då? Eller då
alltså det rör sig om upplagor på några hundratusen. Jag såg det här alldeles, jag såg det här i en Facebook-tråd alldeles nyligen, och då var det någon som jobbade eller kände någon som jobbade med tidningen på det. Och jag för mig att han skrev att det var någonstans mellan 300 000 och 400 000.
Och jävlar, ja, det är mycket.
Ja.
Men samtidigt så, om man jämför de andra underhållningsformer som tv och sådär, så,
ja, det stämmer.
Så är det ju lågt, för att det är flera miljoner som kollar på Kalankas julafton och sånt där. Och...
Jo.
Jag vet inte vilka de största programmen har varit genom tiderna i Sverige, men...
Ja, den är ju säkert stor fortfarande. Alltså nu, då ska man ju också minnas att på den här tiden så fanns det ju först en och sen två tv-kanaler. Så att, det är ingen slump att hyllans hörna var så enormt. För antingen så såg man på hyllans hörna eller så såg man inte på tv.
Ja, men man hade ju ändå men det betyder ju ändå att liksom tv var ett mycket, för redan från början. Alltså för alla hade ju möjlighet att köpa serietidningar för de flesta. Så att det var ju mer att tv var ett populärare medium ändå.
Ja, det stämmer.
Och jag vet inte hur liksom de mest sålda böckerna och sånt eller andra former av underhållning har sålts i Sverige. Det är intressant att veta vilken Sveriges mest sålda bok är. Är det Zlatan-boken nu kanske?
Ja, det skulle inte förvåna mig. Alltså en sak som jag minns från... Alltså jag har ju jobbat på bokförlag. Det är i och för sig ett antal år sedan nu. Men från så att säga mina år i branschen så minns jag att då brukade man prata om den här Mikael Niemis...
Populärmusik från Vittula.
Den ska tydligen ha sålt runt 500 000. Och det är oerhört mycket för en bok.
Och kanske har Zlatan-boken sålt mer än så, jag vet inte.
Nej, som sagt, nu har jag inte koll. Jag kan tänka mig att de här millenniumböckerna säljer väldigt bra också.
Men de har ju också en internationell marknad.
Ja.
Men jag tror vi kommer ha minst en uppföljare av svensk seriehistoria.
Okej, ja.
Håll utkik efter svensk seriehistoria del 2 som kommer komma om ungefär 10 veckor.
Ja.
Jag brukar ha återkommande gäster, så brukar jag ha, för att det ska bli en rullians, så brukar jag 10 avsnitt emellan en återkommande gäst. Det är någon tumregel jag har.
Ja, ja.
Men då får vi se om det blir fler än... ett eller två avsnitt till.
Vi får se. Och då vill jag bara säga till dina lyssnare också att i väntan på det här, håll utkik på nätbokhandeln efter svensk seriehistoria. Det finns 3 böcker. Enkelt döpta till del 1, del 2 och del 3. Och hur mycket vi än pratar om det här så kommer det finnas ännu mer i de böckerna.
Ja, det kanske kan bli en oändlig följetong i samtal också. För det är ju ett outtömligt ämne.
Ja, ja, verkligen.
Och vi kommer väl hoppa ganska mycket fram och tillbaks som vi har gjort i det här avsnittet också.
Ja.
Vi har ju försökt börja lite från början, men sen men vi har inte riktigt, vi har ju mest behandlat fram tills 80-talet kan man säga.
Ja, det stämmer att det här, ja, det här området där vi två egentligen har varit verksamma, alltså det man kallar för vuxenserier eller vad man ska använda, det har vi inte alls kommit in på än.
Nej,
så länge.
Och det är kanske det som jag tycker, alltså jag är mest intresserad av, ja, men även den här kanske skräpkulturvågen med när jag började läsa Katte Nisse och men alla de här amerikanska mainstream-serierna är jag också rätt intresserad av.
Ja.
Ja, men när det kom Star Wars-tidningar och sånt där. Så det ser jag framåt. Det ska bli kul att prata mer. Och jag ska läsa de böckerna någon gång också. Om du tittar bakom mig så har jag en väldigt hög läshög på böcker.
Oj, är det din att läsa hög?
Ja, det började som det. Men den har ju ballat ur. Nu ligger det nog en del böcker jag har läst där också.
För den är ju mer än en meter hög, kan jag ju tala om för lyssnarna.
Den är ungefär lika lång som jag själv.
Okej.
Och den är dubbel. Det finns två högar bredvid varandra.
Ja. Då har du att göra ju.
Ja, jag har det. Men, så att men någon gång kommer jag sätta tänderna. Då vill jag nog börja med del 1 av den här svensk seriehistoria också.
Ja.
Ja, men då, det är inget annat du vill göra reklam för eller plugga.
Nej, jag nöjer mig med det här just nu.
Ja. Då tackar vi dig för det här avsnittet. Det var allt för den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Johan Andreasson.
Fullbordat samtal! Thank you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.